Bara en enda sak fanns nu kvar, och det var den helstekta spädgrisen. Han stod där på bordet och glodde sorgmodigt med ögon av sockerkristyr.
Hur var det, den där grisen ser ut som en liten spöke, sa rackare Fia. Honom törs jag mig inte på.
Hon hade aldrig sett en helstekt spädgris förr, och det hade ingen av de andra heller. Därför hade de liksom lite respekt för den här grisen och rörde honom inte.
Det finns väl inte händelsevis någon korv kvar, frågade Kalle Spader när alla faten var tömda.
Men då sa Emil att i hela Katthult fanns det i denna stund bara en enda korv, och den satt på en pinne ute på hans varggrop. Där skulle den sitta och vara ett lockbete för vargen som han gick och väntade på, så den kunde Kalle Spader inte få, och ingen annan heller.
Då gav Vibergskan till ett poj. Saliga Amalia, skrek hon, henne har vi ju glömt.
Hon såg sig rådvill omkring, och hennes ögon fastnade på grisen.
Hon får väl ha den där då, Amalia, även om han ser ut som ett spöke, eller vad säger du, Emil?
Ja, hon får väl ha grisen då, sa Emil med en suck.
Nu var de alla så mätta att de inte orkade röra sig, och det var rent omöjligt för dem att släpa sig tillbaka till fattigstugan på egna ben. Vi får ta vedkälken, sa Emil. Och så blev det. De hade en vedkälke i Katthult, ett stort och långt åbäke, den kallades Drögen. På Drögen kunde man trava hur många fattigjon som helst, även om det för tillfället var lite tjockare än vanligt. Nu var det kväll, och på himlen brann stjärnorna. Fullmåne var det också, och nysnö och milt skönt väder, en härlig kväll för kälkåkning. Emil och Alfred hjälptes åt att få upp alla på Drögen. Främst satt Vibergskan med grisen, sedan alla de andra i tur och ordning, och längst bak lilla Ida och Emil och Alfred.
Nu bär det iväg, skrek Emil.
Och iväg bar den efter Katthultsbackarna så att det bara rök om det, och alla jorden skrek av fröjd, för det var ju så länge sedan de hade åkt kälke. Oj, vad de skrek! Bara grisen stod tyst i fören mellan Vibergskans händer och stirrade spöklikt ut i månskenet.
Nå, men kommandoran då? Vad gjorde hon?
Jo, det ska du få höra.
Jag önskar att du kunde se henne när hon kom hem från sin ostkakefärd till Skorphult. Se nu hur hon kommer där i sin grå ullsjal, fet och belåten, och hur hon tar fram nyckeln och hur hon sätter den i låset. Hon skrockar lite när hon tänker på hur beskedliga och spaka vi ska vara vid det här laget, alla jonen där inne. Jo, de måste lära sig vem som bestämmer. Det är allt kommandoran det. Och nu vrider hon om nyckeln. Nu kliver hon över tröskeln. Nu är hon i farstun. Men varför är det så tyst? Sover de redan, jonen, eller sitter de bara och tjurar? Månen lyser in genom fattigstugans fönster. Det är ljust i var vrå. Varför ser hon då ingen levande själ?
Därför att där finns ingen. Nej, du, kommandora, där finns ingen levande själ.
Då börjar kommandoran darra i hela kroppen. Hon blir räddare än hon har varit någon gång i sitt liv. Vem är det som kan gå genom låsta dörrar? Ingen mer än Guds änglar i himlen, ja, så måste det vara. De usla stackarna som hon har lurat på deras korv och palt och snus. De har blivit hämtade av Guds änglar till ett bättre ställe än fattigstugan. Bara henne har de lämnat kvar i jämmer och elände. Akakak! Kommandoran tjuter som en hund.
Men då hörs det en röst borta från en av sängarna, där det ligger något lite ynkligt gömt under täcket.
Vad tjuter du för, säger Charlie Amalia.
Hur fort blir det då inte liv i kommandoran igen? Hur fort har hon inte pinat ur Amalia alltihop? Sånt kan kommandoran.
Och sen sätter hon av i språng bort mot Katthult. Nu ska de hem, hennes jon. Det måste gå fort och det måste gå tyst, så att det inte blir för mycket prat om det här i Lönneberga.
Katthult ligger där så vackert i månskenet. Hon ser att det lyser i köksfönstren som har många ljus. Och nu skäms hon plötsligt och kommer sig inte för att gå in. Hon skulle vilja kika genom ett fönster först och se om det verkligen är hennes fattigjon som sitter där och håller kalas. Fast då skulle hon behöva en låda eller någonting att kliva på, annars når hon inte upp. Kommandoran går en liten sväng bort åt snickarboden för att hitta sig något. Och något hittar hon sig, men inte en låda. Hon hittar en korv. Kan man bara tänka sig, det sitter en liten god potatiskorv uppspetad på en pinne mitt i snön och mitt i månskenet. Nu är visserligen kommandoran mätt av ostkaka så att hon kan spricka, men hon vet hur fort man blir hungrig igen, och att låta en hel korv sitta och förfaras, det vore för galet, tänker kommandoran. Och hon tar ett kliv. Ett enda långt kliv. Det var så de fångade vargar i Småland förr i tiden. Just i det ögonblicket, just när kommandoran trillade i vajgropen, var det som kalaset var slut i Katthult och alla jonen kom ut och satte sig på kälken för att fara hem. Från vajgropen hördes då inte ett ljud, för kommandoran ville inte skrika på hjälp i första taget. Hon trodde nog att hon skulle kunna kravla sig upp själv, och därför teg hon. Och så for hennes jon i ett enda rykande nerför backarna och kom hem till fattigstugan och hittade märkvärdigt nog dörren öppen, och de gick in och vacklade genast till sängs, alldeles förbi av mat och kälkåkning, men gladare än de hade varit på många år. Och hemåt mot Katthult vände Emil och Alfred och lilla Ida i månens sken och stjärnors ljus. Emil och Alfred drog kälken. Ida fick sitta på och åka upp för alla backarna, för hon var ju så liten. Om du någon gång har varit ute med din kälke på en sån där vinterväg i Lönnebergatrakten en stilla månljus kväll, då vet du hur underligt tyst det är, nästan som om hela jorden låg och sov. Och då kan du kanske föreställa dig hur förskräckligt det låter om man mitt i allt det där tysta får höra det gräsligaste tjut. Här kom nu Emil och Alfred och Ida, inget ont anande, upp för sista backen med sin kälke, och hörde plötsligt borta från Emils vargrop några tjut som kunde få blodet att stelna på vem som helst. Lilla Ida blev blek, och hon längtade i den stunden mycket efter sin mamma. Men inte Emil. Han gjorde ett bocksprång av vildaste fröjd. Det har kommit en varg i min grop, skrek han. Oj, var har jag min bysse? Tjuten blev värre och värre ju närmare de kom. Det ekade runt hela Katthult, som man kunde tro att skogen var full av vargar som svarade på den fångna vargens klagoskrik. Men Alfred sa, det var ett konstigt läte på den vargen, hör. Och de stod stilla i månskenet och lyssnade till vargens hemska ylande.
Hjälp! Hjälp! Hjälp!
Tjöt han. Då lyste det till Emils ögon.
En varulv, skrek han. Sannoliken tror jag inte det är en varulv.
Med ett par skutt var han före de andra fram till gropen. Och där såg han vad det var för en varg han hade fångat. Ingen varulv alls, utan bara den eländiga kommandoran. Emil blev rasande. Vad hade hon i hans grop att göra? Det var ju en riktig varg han ville ha. Men sedan tänkte han efter. Kanske fanns det ändå en mening i att kommandoran hade trillat i varggropen. Det kom för honom att man kanske kunde tämja henne lite så att hon blev något snällare och inte fullt så argsint. Ja, det kom för honom att man kanske rent av kunde lära henne veta hut. För det behövde kommandoran lära sig. Och därför skrek han åt Alfred och Ida. Kom hit! Kom, ska ni få se en ful lurvig bäst! Och de stod där alla tre och stirrade ner på kommandoran som i sin grå ullsjal nog kunde se ut som en varg.
Är du säker på att det är en varulv, sa lilla Ida med darrande röst.
Det kan du tro, sa Emil. En argsint gammal varulvshona, det var det. Och såna är de farligaste som finns. Jo, för det, sa Glöpska, sa Alfred.
Ja, titta på den där, sa Emil. Hon har nog glöpsat i sig mycket sina dagar, men nu är det slut. Alfred, ge mig min bysse.
Nej, men Emil, lille, säger du inte vem det är, skrek kommandoran, för hon blev livrädd när Emil talade om sin bysse. Hon visste ju inte att det bara var en leksaksbössa som Alfred hade tält åt Emil.
Hörde du, Alfred, vad varulven sa, frågade Emil. Jag hörde då inte.
Alfred skakade på huvudet.
Nej, det gjorde inte jag heller.
Och inte bry mig om det förresten, sa Emil. Ge mig min bysse, Alfred.
Då skrek kommandoran.
Ser ni inte att det är jag som sitter fast här?
Vad säger hon, sa Emil. Vill hon veta om vi har sitt hennes fast här?
Ja, men det har vi ju inte, sa Alfred.
Nej, och inte hennes moster heller som är det, sa Emil. Annars hade vi snart gropen full med gamla varulvar. Ge mig min bysse, Alfred.
Då började kommandoran stortjuta. Nu är ni för illackade, tycker jag då allt, snyftar hon.
Säger hon att hon tycker om palt, undrade Emil.
Ja, hon gör visst det, sa Alfred, men inte har vi någon palt.
Nej, det finns ingen palt kvar i hela Småland, sa Emil, för denna kommandoran glufsat i sig.
Då började kommandoran yla efter värre än förut, för nu förstod hon ju att Emil visste hur fult hon hade brytt sig åt mot Stollejocke och de andra stackarna. Hon tjöt så att Emil tyckte synd om henne, för han hade ett gott hjärta, den pojken. Men skulle det bli någon ändring i fattigstugan så kunde man inte släppa kommandoran för lätt, därför sa han.
Hör du, Alfred, om man tittar närmare på den här varulven, tycker du inte att den på sätt och vis är lite lik kommandoran borta i fattigstugan?
Och hur var det, sa Alfred. Kommandoran är väl värre än alla varulvar i Småland?
Ja, det förstås, sa Emil. Nog är varulvar riktiga små sötingar jämfört med kommandoran, för hon unnar ingen annan någonting.
Jag undrar vem det var som tog den där korven ur skåpet förresten.
Det var jag, skrek kommandoran jämmeligt. Det var jag. Jag bekänner vad som helst, bara ni hjälper mig härifrån.
Då tittade Emil och Alfred på varann och log stilla.
Alfred, sa Emil, har du inga ögon i skallen, ser du inte att det är kommandoran och ingen varulv?
Kors i krösa, Moses, sa Alfred, hur kunde vi ta så fel?
Ja, det begriper jag inte, sa Emil.
Visst är de lika, det är de, men en varulv har ju ingen sån där sjal, vet jag.
Nej, inte har han det. Men morrhår, det har väl varulvarna också, va?
Fy, Alfred, nu ska du vara snäll mot kommandoran, sa Emil. Hämta en stege.
Och så fick kommandoran en stege till sig i gropen och klättrade stortjutande upp. Och sen rände hon iväg så att det var pep om det, för nu skulle hon bort från Katthult för evigt. Aldrig mer vill hon sätta sin fot där. Men innan hon försvann bakom backrönet vände hon sig om och ropade.
Jo, jag tog korven, Gud förlåt mig, men det hade jag glömt på julafton. Jag svär på att jag hade glömt det.
Men då var det ju bra att hon fick sitta här en stund och komma ihåg, sa Emil. Det är nog inte så dumt med varggropar i alla fall.
Men kommandoran snodde ner för backarna så fort hennes feta ben kunde bära henne, och hon var ganska anfodd när hon kom hem till fattigstugan. Nu sov de alla hennes jon i sina lusiga sängar, och kommandoran ville för död och pina inte väcka dem. Därför smög hon in så tyst som en ande. Aldrig hade hon smugit så tyst. De fanns där i gott bevar, hennes jon, och hon räknade in dem som får. Stollejocke och Kalle Spader, Johanet Öre och Tok Niklas, Rackare Fia och Lillklossan, Vibarskan och Salia Malia. Alla fanns där, det såg hon.
Men plötsligt såg hon något mera. På bordet bredvid Salia Amalias säng stod, jämmer och fasa, där stod ett spöke. Jo, visst var det ett spöke, fast det liknade en gris, en hemsk liten månskensgris. Eller kanske det rent av var en varulv som stod där och glodde på henne med sina hemska vita ögon.
Så många förskräckelser på en och samma dag, det blir för mycket för kommandoran. Men suck damp hon i golvet. Där låg hon och vaknade inte till liv förrän solen sken in genom fattigstugans fönster och det var tredje dag jul. Tredje dag jul, det var då släktingarna från Ingatorp skulle komma till Kattull på kalas. Akakak, hurdant kalas kunde det bli? Åja, för all del. Det fanns nysaltat fläsk i saltkaret ute i matboden. Och stekt fläsk med potatis och löksås kan man bjuda en kung på om så skulle vara. Men när Emils mamma skrev i sin blå skrivbok den kvällen, då var hon ledsen, det måste medges. Och bladet har än idag fläckar som om någon hade gråtit över det. Tredje dag jul i min nöd om kvällen, står det som överskrift. Och sedan, idag har han suttit i snickarboden hela dagen, det arma barnet. Visst är han egentligen from den gossen, fast ibland tror jag att han är skvattgarden. Men livet i Kattult gick vidare. Snart var vintern förbi och det blev vår. Emil satt ofta i snickarboden och när han inte gjorde det lekte han med Ida och red på Lukas och körde mjölkskjutsen och retades med Lina och pratade med Alfred och kom under.